Goder igår kväll, han avslutar med bönen Fader vår. Och jag ska börja med den bönen. Det var så här att vi brukar ha bönemöten varannan vecka i en by som ligger en bit ifrån Lycksele. Och det är ganska många, det är bara en grupp där ute, men vi brukar, ibland är det ända upp till 16 stycken som är med och ibland är det 12 och 13 och sådär. Och då säger han som då har haft hand om det här och liksom leder. Ja, på slutet. Ja, nu ska vi läsa bönen Fader vår. Nej, säger frun. Vi ska inte läsa. Vi ska be Fader vår, säger hon då. Och det, väl, och det sa du faktiskt. Nu ska vi bedja bönen Fader vår, sa du. Bedja bönen Fader vår. Och så här, jag läser en annan översättning här. Vår Fader, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Amen. Vi stannar där. Ja, det stod också att och utsätta oss inte för prövning utan rädda oss från det onda som också hör till bönen. Fader vår som är i himmelen. Jesus han säger inte här att så här ska vi, då säger ju lärjungarna, det står ju i Lukas evangelium och det är ungefär samma berättelse. Johannes han lärde sina lärjungar att bedja, kan inte du också lära oss att bedja? Och då säger Jesus så här, så ska vi bedja. Nej, så ska ni be. Han säger inte vi. Och han säger inte i andra sammanhang heller vi. Utan han säger, när han ska lämna lärjungarna, det står i Johannes evangelium, så står det så här. Jag går till min fader och till eder fader, till min Gud och eder Gud. Och jag har faktiskt tänkt på det här, varför det står så här. Och jag tror faktiskt är det så att Jesus, han visste, han var medveten. Och det var lärjungarna också medvetna om att Gud var fader, inte på grund av samma orsak. När det gäller Jesus så står det att förrän allt annat var skapat, före allting så fanns Jesus. Men då står det att Jesus, han var född före allt annat. Men sen kom Jesus att födas i ett stall. Och jag kan bara tänka mig herdarna som låg där och vila och kanske somna ibland. Och så helt plötsligt får de se någonting som händer. En stor skara änglar som kommer. Och de blev alldeles förskräckta herdarna. Och då säger ju änglarna så här till herdarna, ni behöver inte vara förskräckta. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för allt folket. Och jag brukar tänka så här att tänk om alla människor förstod det här. Vilket glädjebudskap änglarna kom med när de kom dit till Betlehem och berätta. Ett barn har blivit född, en son är eder givet. Och det var ju så att Jesus han kom ju. Och jag sa någon gång på ett ställe så här, för att det finns ju till och med kanske de som predikar Guds ord och som säger att ja, man kan kanske inte riktigt tro på jungfrufödseln. Och jag brukar säga så här, då borde de skaffa ett nytt jobb. Tror man inte på jungfrufödseln, att Jesus är avlad av den heliga ande, född av jungfru Maria, då har man ingenting på en predikstol att göra. För då rasar hela frälsningsverket, hela alltihop rasar sönder. För allting är på Jesus. Och Jesus han föddes hit till jorden. Och därför kunde han säga till sin fader också, min fader, på grund av att, inte för att han föddes i stallet bara, utan därför att han var till för allt skapat. Men så kom han ner till jorden. Och det fanns en sak som Jesus hade, som Jesus inte hade gjort, som vi har gjort, utan synd. Vandrar genom den här världen utan synd. Vi människor, vi klarar inte det här. Du klarar inte det. Ja, Är det någon som klarar som har varit syndfri ända till nu, så räcker upp en hand för att se. Jag tror inte att det är många händer. Jag tror inte någon hand som kommer. Vi vet att vi misslyckas. Vi misslyckas gång på gång. Och därför står det då om, istället när det gäller oss, så står det inte att vi är till för allt annat och skapat för allt annat. Utan det, så kan man säga att däremot Guds barn, vi är Guds barn därför att Jesus gjorde det som Jesus gjorde för oss på Golgata. I första Petri 1 och 3 står det: född oss på nytt till ett levande hopp. Vi är födda på nytt. Och därför ber vi Fader vår. Därför att vi har fått uppleva den nya födelsen. Och Jesus, han kunde säga Fader vår. Och han säger också, och det står att Jesus, han bad mycket. Han gick avsides och bad. Och han bad i ensamhet. Och han, och Fader, jag vet att du hör mig. Att du alltid hör mig. Men för folkets skull, säger han vid Lazarus grav, så låt Lazarus uppstå. Och han bad, men han säger inte till lärjungarna, vi ska be Fader vår. För att de kunde inte från samma utgångspunkt bedja bönen Fader vår, lärjungarna och Jesus. Utan de var Guds barn. Lina Sandell, hon sjunger så här i en sång: är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arvet hör mig till? Ja, det är faktiskt sant. Tack och lov att det är sant. Ifrån Lukas 11 ska vi läsa några verser. Lukas 11. Då kommer vi in på bönen när vi ska bedja. Och hur vi kan få bedja. Och som barn. Ja, vi kan läsa innantill för att höra. Lukas 11 från 11. Finns någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ägg? Är det någon som gör det? Jag tror inte att det är någon här i den här samlingen som gör det. Det kan ju hända de mest fasansfulla saker på vår jord. Men, och det här kunde också ha inträffat, det vet man inte. Men finns det, man ifrågasätter Jesus, finns det någon, eller Petrus, finns det någon som skulle kunna göra det? Säger, och då står det, nej, det finns inte. Men då ska jag ställa en annan fråga. Finns det någon fader på jorden, om en far ber om en skorpion, som istället ger ett ägg? Eller som ger en skorpion? Om ditt barn skulle komma och då säga att Gud, han hör bön. Jag har bett om det här och jag har bett om det här. Men jag har inte fått bönens svar. Om du har bett om en skorpion till exempel, tror du att du skulle ha fått en skorpion? Nej, ibland så kanske inte vi får bönens svaret på det sättet som vi vill. Utan han, Gud, han vet att om vi ber om någonting som inte är nyttigt för oss, då svarar han inte så. Men han svarar på bön, men kanske på ett annat sätt. Och jag har faktiskt upplevt det. Jag minns att jag var en gång, det var en evangelistkamrat till Barbro. Och så var det då, ja, jag var inte då gift eller förlovad så, men vi råkade vara på samma ställe, vi bad där och jag upplevde det ganska jobbigt just då. Och då böjde vi knä och då bar hon fram en hälsning och då säger hon: vad som nu sker, det förstår du inte, men framdeles ska du fatta det, kom det i budskapet. Jag förstod ingenting, jag sa: Gud, vad menar du? Vad menar du, Jesus? Vad menar du? Men sen efteråt som åren gick, nu hade liksom klarnat, ja, nu förstår jag. Gud följde mig hela tiden. Jesus följde mig hela tiden. Han såg mitt bönämne och han såg att jag hade bett. Han visste också att han skulle hjälpa mig. Men det precis som han skulle kunna ha sagt till mig: Roland, jag ska hjälpa dig, men inte på det sätt som du anser. Jag fick uppleva att det är absolut säkert att Jesus hjälpte mig. Vad som då skedde, det förstod jag inte. Det var som ett virrvarr för mig. Men sen var det liksom att det ljusnade, mognade. Åh, tack käre Jesus. Det var just i det skedet. Jag ska inte berätta historien runt omkring varför jag upplevde det så jobbigt. Och det var inte ens för att jag då upplevde att jag hade fattat kärlek till Barbro. Det var inte det som var själva jobbigt. Någonting runt omkring. Men jag tänkte, hur ska det gå med det ena och det andra? Jag förstod inte det här att det är jobbigt nu. Men då sen då upplevde jag mer och mer. Ja. Det var inte någonting som... Det sa klick, pyng. Alltså var vi där. Nej, vi upplevde att vi flöt som samman. Och så har vi varit ett i 53 år. Och jag har tvivlat på mycket. Jag tror inte jag har tvivlat en gång på att Barbro skulle bli min hustru. Nu kanske att det är andra som har haft det på ett annat sätt. Men jag sa för min del. Men kanske också jag upplevde ganska stor kamp just då. Och jag upplevde, jag bad och jag... Nu minns jag Karin som hon hette då. Nu kom jag in kanske på en liten tråd som jag inte riktigt först tänkte. Men då sa jag att Karin... Jag vet inte hur det ska bli det här och jag vet inte vem Gud har tänkt för mig. Ja du, Gud har någon i beredskap åt dig. Då sa jag, jag drog till ett namn, kanske Anita. Nej, sa hon, inte Anita, det är någon annan. Sen var vi uppe i Karusand och då sa jag till Karin, så tog jag Barbros hand. Så här är det nu. Tack gode Gud, sa hon. Det jag har trott hela tiden. Liksom att man kan få uppleva saker och ting. Man förstår inte vägsträckan här. Det är jobbigt. Men då förstår man att man liksom har kommit lite längre. Ja, det var faktiskt Gud som var med hela tiden. Och ledde och hjälpte på allt sätt. Vår fader som är i himmelen. Alltså vi ber utifrån. Vi ber inte utifrån att vi har gjort det så bra. Daniel, han säger så här. Inte på grund av vad rättfärdigt vi har gjort, bönfaller vi inför dig, Herre. Men på grund av din stora barmhärtighet. Ibland säger folk till mig, du säger dem, jag är inte riktigt så där, jag kan inte be så bra och så vackra. Och ber du för det här, du som är predikant och du som är ute på fältet, kan du be för det här? Och jag är dålig på att be och jag är inte så duktig, jag är inte så bra och... Då skulle man faktiskt göra så att om man vore riktigt rätt, tror jag. Nej, det är nog faktiskt sant. Du är nog ingen vidare med dig, inte. Vadå då? Vad är det för fel, ska man nog säkert säga då? Och försvara sig. Alltså, jag tror mycket svammer också där. Att jag är så dålig. Men det är inte därför att vi är bra eller dåliga som vi får bönesvar. Utan det är därför att Gud i sin nåd, som vi sjung här och... Om nåden och förlåtelsen. Jag är förlåten. Och därför kan jag, bräcklig, svag som jag är, kan jag gå till Gud och uppleva. Tack käre Jesus att du hör mig, trots att jag inte kan forma bönen så som jag borde. Jag var på ett välkomstmöte för en predikant. Han var ganska rolig egentligen. Men han fick då kallelse fast han provpredikade. Det var ett roligt möte. Han sa... När jag bad till pappa sen och jag hade skorna hade ju blivit utslitna, sa han. Och då tänkte jag att hur ska jag be? Käre gode fader, du vet att jag har dåliga skor och jag bönfaller inför dig att du ska ge mig nya skor. Sa jag så, frågade han. Nej, jag lyfte upp foten så här. Se du skosula, är sant. Alltså, vi behöver inte, vi ska vara precis som vi är mot Gud. Och jag är så... glad att det står här, Fader vår som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Och så står det att du, Fader, låt ditt namn bli helgat, du som är i himmelen. Fader vår, du som är i himmelen, står det i Matteus. Fader, du som, tänk att du har säga du till Gud. Det var en som sa det till kungen, vet du, eller till prinsen, vet du att jag säger du åt alla utom åt dig och kungen. Och då hade ni redan sagt det. Alltså när det gäller Gud, då får vi säga du. Gud, han är så stor, han är så mäktig, han är så underbar, men vi får vara oss själva. Försök aldrig att göra om dig och gör det lite så där mera heliga och så där, utan kom som du är till din Jesus. Vi sjunger inte ofta det i mötena. Jag skulle önska att vi skulle sjunga det. Kom som du är till din Jesus. Böjd under syndernas tyngd. Men nu först kommer jag att komma till predikan. Nej, men jag ska läsa det. Det står så här också längre fram i det här att låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Och då ska jag läsa ett kapitel ifrån Uppenbarelseboken. Det här är en bok som jag är ganska förskräckt för att läsa. En del de kan läsa kanske Uppenbarelseboken. Och jag tror att det menas så här. Och det här med första inseglet, det tror jag andra inseglet. Och så vet man, och en annan kanske har en annan uppfattning. Jag ger mig inte in på det, tyvärr. Jag gör inte det. Jag är frälst av nåd. Jag har frälsningens budskap. Jag har predikat för många människor. Och en del har tagit emot. Och en del de har inte tagit emot när man har predikat. Men jag ska läsa ändå ifrån Uppenbarelseboken. Och jag ska läsa det femte kapitlet. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan. Och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst. Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se och se i den. Men en av de äldste sade till mig: gråt inte, se, han har segrat, lejonet av Judas stam, skottet av Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de 4 varelserna och mitt för det äldste stod ett lamm, och det såg ut att ha blivit slaktad. Det hade 7 horn och 7 ögon som är Guds 7 andar och som sänds ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken föll de 4 varelserna och de 24 äldste ner inför lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är det heliga spöner. Och det sjöng en ny sång: du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, till du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar, språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom, och det ska vara kungar på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt omkring tronen och varelsernas och det äldstes, och deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, och det sade med hög röst: lammet som blev slaktad är värdig att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himmelen och på jorden och under jorden och på havet och allt som fanns där hörde jag säga: den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evigheter. Och de 4 varelserna sade amen, och det äldste föll ner och tillbad. När jag har läst det här kapitlet, la ni märke till centralfiguren i det här som jag uppläst? La ni märke till det? Vem var centralfigur? Lammet, och lammet är Jesus, han som blev slaktad och som åt människor har köpt, han som har köpt med sitt blod har köpt människor åt Gud från alla språk och länder och folk. Tänk att ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. I himmelen, det läste jag om Jesus mitt för tronen. Stod han mitt i mitten, stod han centralt, Jesus. Och hela det här kapitlet handlar om hur man höjde lovsång och de miljarders miljarder och tusen och åter tusen som visste att det finns en som är värdig vår lovsång och vår hyllning, och det är Jesus. Och det är låt din vilja ske i himmelen så som i himlen så och på jorden. För att Guds vilja ska ske på jorden så ska Jesus vara centralpersonen i Guds församling. Det finns ingenting annat som ska hyllas till en grad. Ibland kan man ju kanske ge applåder liksom, och jag tycker nästan roligt att ge åt barn, men jag känner inte så här att jag vill applådera. Jag vill hylla människor. Jag upplever inte så mycket för det, utan jag blir gripen och jag tackar dem och tack för vad du sjöng. Åh, vad härligt och så där, men då finns det en som vi kan lova i evigheters evigheter. Och det stod här att han har värdig hyllning i evigheters evighet. I församlingen, där ska Jesus vara centralpersonen. Och det får ingen annan vara som en centralperson i en Guds församling. Utan det ska vara Jesus. Och sen i hemmet. Vem ska vara centralpersonen i ett hem? Det är Jesus som ska vara i mitten. Ske din vilja i så som i himlen, så och i mitt hem. Och i äktenskapet, i mitt hjärta. Ske din vilja så som i himlen, så också i mig. Att Jesus är den som är mittpunkten och centrum i hela min tillvaro. Om vi gör det och upplever det, då kommer vi att få uppleva en underbar ledning. Och då kommer jag att få bedja bönen, Fader vår. Inte därför att vi är så duktiga, så starka, för att jag klarar inte här och liksom krampaktigt. Nej, vi kan vara frimodiga. Jesus har burit vår synd. Och när Jesus ser på dig eller på mig, eller så säger han inte: Ja du, det här det går nog inte så bra. För han vet det att har jag inte varit ärlig, då kan man inte bedja till Jesus och få bönesvar. Men om man har ärligt hjärta och sagt: Jesus, du vet vad jag har gjort. Du vet att jag har misslyckats. Du vet att jag behöver blodets renande kraft i mitt liv. Och jag har ibland faktiskt, det ska jag erkänna nu, jag har ibland gråtit inför Gud och sagt: Jesus, du vet att jag ville så väl, men det blev så illa. Då är det som jag tycker nästan: Roland, jag ser inte till ditt misslyckande eller lyckande. Nu ser jag att du har en ärlig vilja. Och så tycker jag som att Jesus kramar om mig: Roland, det här ska gå bra. Jag vet, det har inte varit så lätt. Men jag vet om dina frestelser. Jag vet om dina tillkortakommanden. Jag vet att du har sagt det du inte borde säga till dina medmänniskor. Jag vet att du har sagt det du inte borde säga till den som jag kanske älskar mest av alla. Och då hon kanske går där och verkar lite ledsen. Och jag tänkte: men gode Gud, varför? Men det är som Jesus skulle säga: hon kommer att bli glad igen. Jag har förlåtit dig. Ja, det var lite roligt kanske. Men tänk på det nu. Jesus är värdig lovsången. Och jag skulle önska att vi i slutet av vårt möte, både med sång och med lovsång, skulle prisa och tacka Jesus för han har gjort för oss. Och känner du nu i ditt hjärta, i ditt liv: jag har det inte som jag borde ha det med Jesus. Ibland så kan man ha en det hjälper inte för mig om det har stått som det har stått under många år. Kanske nu säger de före detta, men jag säger inte något före detta. Utan då står det pastor Roland Sundqvist till exempel, eller evangelisten Roland Sundqvist. Det hjälper inte, utan vad som är frågan här: Roland Sundqvist, frälst av nåd, ärlig och uppriktig mot Gud och människor, och inte har någonting som skiljer mig, varken mig eller människor åt. Då förstår jag att Roland Sundqvist, han har möjlighet, inte på grund av att han var duktig, men därför att han ville. Nu ska vi be, och du ska som nu tänker så här att jag har inte riktigt klarat det. Jag har inte varit som jag skulle ha varit. Det är bara Gud som vet hur du har haft det, hur du har det. Jag vet inte. Gud vet, han vet naturligtvis. Jesus vet. Och han vet om precis hur du har det. Och nu kan du få uppleva att Jesus tar hand om dig. Och han hjälper dig och möter dig just nu. Kär Jesus, jag tackar dig och prisar dig. Tack att vi får be till dig som vår far. Tack att vi får be Fader vår som är i himmelen. Tack Fader. Tack Fader att du sände oss din son Jesus för att vi skulle ha möjlighet att kunna också få säga far med full frimodighet. Tack att vi inte är på grund av som du och Jesus är det på från begynnelsen, långt före skapelsens begynnelse, utan du är det för att vi har fått uppleva nya födelsen, Herre Jesus kär. Om det är någon som tvivlar på att han verkligen är född på nytt här ikväll, så ska du låta en sådan verkligen få öppna sitt hjärta för dig och be om att du ska ta hand om, du ska frälsa och du ska möta och du ska göra allting bra. Tack att du hör bön. Amen.